Hallå Oskar.
Idag så ska vi tala om, vad heter det, kallar man det för ett och kräksjukan? Nej, det är bulimi. Anorexia är bara kräk.
Mm. Ja. Och svält.
Ja. Alltså jag tycker det här är ju inte roligt. Det är ju allvarligt.
Nej, men du skämtar till det omedelbart.
Ja, men jag skämtar till det omedelbart. För att samtalen kring detta har varit på gräns till humor för mig.
Ja, nej, men det ligger något i det. Ja. Vi ska ju tala om Sara Meidel. Sara Meidel är kulturredaktör i Norrland någonstans på någon tidning. Jag vet inte vilken. Ja. Och hon kanske är runt 45-50 eller någonting. Mm. Hon har ju hade anorexi som barn.
Ja. Och hon säger att hon hade anorexi som barn.
Ja, men nu börjar du trolla med ord. Nej, jag trollar inte.
Jag bara säger att
Newspeak och...
Nej, men jag säger bara att vi, med tanke på den stämningen som råder i samhället, så kanske vi inte ska ta för givet när folk säger att de har olika saker.
Nej,
det är väl en viktig premiss.
Ja, men jag berättar lite nu bara liksom objektivt vad boken är. Så hon har skrivit den här boken om sin ätstörning då, för hon menar bland annat, som du var inne på, ord, att hon är ju framförallt har ju en ätstörning, alltså fixerad av sin egen vikt och att äta så lite som möjligt, och för hon känner sig då blir hon intellektuellt skarp i huvudet om hon svälter sig själv. Så hon har hittat en sån koppling. Så du förstår, det är ganska sjuka tankar kring det här med kropp och om man svälter sig då för att bli smartare, som Karin Blixen, som var såg ut som ett fågel,
som ett spöke. Det var helt nytt för mig att man kan svälta sig, för att ofta är det ju precis tvärtom, att folk som har råkat ut för svält på olika sätt får ju kognitiva nedsättningar, för att hjärnan behöver mycket energi.
Ja, precis. Ja. Det är väl det då.
Så det är fascinerande.
Ja.
Ja. Det är nästan magi.
Ja, men om man ser historiskt så har vi ju och i religionen så vad ska man säga, man späker sig, eller när man inte äter, man fastar.
Flagellanterna.
Man fastar, va? Och det gör ju folk fortfarande, miljoner personer, eller miljarder kanske i världen. Man fastar för att liksom för att komma närmare andligheten, mindre det här att man ska trycka i sig. Judarna de får inte äta gris till exempel, det är för fint, eller det är för nice, va? Det
är för grisen nice.
Den är för nice.
Det är det det beror
på. Ja, det är det. Ja. Det är för
Det var någon rabbi som bara, vad är det här för någonting? Det kallas för bacon. Okej, då är det slut på gris. Nu blir det inget mer.
Det var för nice.
Det var för bra. Ja. Jag tror att religionshistoriker förmodligen hade hållit med dig 100% om den här tolkningen.
Det var för nice. Ja, det är för trevligt. Jag tror de säger det själva också. Men jag började... Så hon har ju skrivit om sitt äventyr här. Alltså när hon är runt 10-15 år så är det ju riktigt allvarligt. Då kommer hon in och sondmatas då, va? Men sedan så, efter det så har hon varit hyfsat frisk. Hon är ju mentalt ganska illa däran ibland. Så här. Hon svälter ju sig fortfarande, men hon har 3 barn. Som naturligtvis blir medberoende på något sätt i hennes sjukdom. Inte att de börjar svälta sig, men hon smusslar ju med saker, för hon vill ju inte äta, hon smusslar, gömmer undan mat och liksom slänger sånt och håller på att trixa hela tiden. Om kompisarna ska ha en middag så kommer hon lite för sent och säger att jag har redan ätit, eller jag tar bara en sallad, så det är jävla smusslande och trixande hela
väldigt
tiden.
Väldigt självupptaget beteende.
Mycket självupptaget.
Det ska jag komma tillbaka senare i det här.
Precis, för men det är väldigt intressant.
Ja. Väldigt självupptaget.
Väldigt självupptaget. Så, dels har hon ju den här föreställningen om att, eller hon har, det återkommer hon också till hela tiden, alltså beskrivningen av stark självtillfredsställelse i den här, i sin besatthet, i sin mani eller hysteri kring det här. Ja. Det är ju, hon beskriver och återkommer, använder flera gånger ordet megalomani, va? Storhetsvansinne. För i sin svält så upplever hon också alltså det är ju en slags Ja, det är ju som brusning, va? Eufori. Också.
Jag kan kontrollera det här som andra inte kan.
Precis, ja. De fattar inte hur bra jag är att kontrollera mig själv.
Jag skulle kunna inte äta någonting på hur länge som helst. Precis. Och det hade andra inte klarat. Jag har en fantastisk motivation jämfört med andra.
Och eftersom hon är intellektuellt lagd också och hennes föräldrar...
Kanske på grund av svälten. Jag skojar,
en svältkonstnär. Nej, men hennes föräldrar är läkare och så, och det är viktigt med kultur, och läkarföräldrarna uppskattar ju säkert hennes intellektuella förmåga etc. Men så hon bygger upp som sagt, hon lurar omgivningen, hon hittar på när hon är liten, och så, ja, det är rösterna som inte vill att jag ska äta sådär, för då blir det enklare. Hon hittar på att det är röster som beskriver för henne. Sedan kan ju det ligga någonting i det, i och för sig. Men det är ju hennes egen röst framförallt då.
Ja, den inre rösten kanske ofta är det som folk blandar ihop med,
andra
röster. Den fonologiska loopen, som det heter.
Lite vad ska man säga? Jag tyckte det här var intressant att läsa, eftersom hon beskriver ju... den här personen har ju inte lämnat sin är ju inte frisk, utan det är ju de här hela tiden... självsmekande tankar kring hennes sjukdom, att hon är stark och bra, och hon, andra hjältinnor har gjort liknande resa som Karen Blixen då.
Och ett symptom är ju också att personen faktiskt skriver en bok om det här. Det är ju ett solklart symptom.
På egocentrism eller megalomi.
Precis. Det stämmer överens.
Ja, liksom. Precis. Man skriver en biografi, en självbiografi om sin heroism.
Ja, det här är ju då, det här har ju retat upp folk, va? Folk tycker inte den här boken var bra, eller vad är det som
händer? Får jag bara lite beskriva vad jag tycker att det här är, för det har ju, det kan vi ju komma in på också då. Det är ju vissa som det här boken visar på litteraturens vikt och bla bla, det som vad heter hon, Lisa Irenius eller något skrev. Men jag tycker att den här boken, jag uppfattar inte det här som litteratur överhuvudtaget egentligen, utan jag tycker det här är ganska, hon skriver i början av boken, så om jag gör en stilanalys, så använder hon uttryck då, eftersom hon är ett barn då i början av boken, så använder hon sådana här uttryck som pappastunden, systerviskningar, någon har gladsorgsna ögon.
Ja, men va?
Gladsorgsna ögon, okej. Okay. Och så kan man uppleva något som är orosdarret. I och för sig, man kan nästan darra av oro, men då kanske man kan skriva det då. Och så har de klätt ut sig i besöksfint.
Ja, det här har ju vi varit inne på innan. Ja. Det här är ju en stil som varken jag eller Andreas tycker är särskilt bra.
Liksom. Nej, precis. Du liksom sänker ju den min...
Kommer det härifrån?
Är det någon sån
Biskops Arne-filial lurar folk att skriva?
Läst Mumindalen och sånt? Det kanske finns där, kanske det finns såna uttryck. Men i så fall hör ju det till... liksom Tove Janssons värld.
Ja, just det, ja.
Och liksom Mumintroll. Om jag är Mumintroll, pappahatten och liksom, då är det okej, liksom en barnsvärld. Jag tycker det är så jävla dålig stil, så jag tycker inte det här är inte bra litteratur. Jag tycker det är liksom inte, det här är ingen roman, det är okej, det är en självbiografi, men det är ju liksom inte, är den här aktuell om 5-10 år? Det tror jag inte. Och jag kan, men då får man ju säga det som litteraturkritiker, den här boken har inte de litterära kvaliteterna som gör att jag tycker att det är bra.
Nej.
Och dessutom så skriver hon om ätstörning här på ett sätt som är obehagligt, då kan man ju säga det, jag tycker det är obehagligt, men liksom, men jag tycker det var intressant att läsa hennes obehagliga skildringar av ätstörning. Det är det den stora behållningen av boken är.
Men, okay.
Men litteratur är det ju inte. Det är ju inte ens...
Men det här är ju en i raden av kvinnliga författare som skriver böcker som är antingen så är det så här jag har fått cancerboken, eller så är det jag är psyksjukboken, eller så här. Det här
jag
är
autism,
ja, ja, exakt. Det finns en trend här kanske. Mm. Och det här är ju självupptagen narcissistisk smörja är ju det är.
Mm.
Som inte alltid är så självklar att den är generaliserbar på det sättet att det kanske inte finns en mänsklig kvalitet i den som kan intressera en bredare läsarmassa. Och nu använder jag inte det på det sättet. Nu säger jag inte det som att alla ska skriva en deckare som 1 miljon läser. Men jag säger att det måste finnas något. Det här vet jag inte om det är så intressant. Vad säger det här till mig till exempel? Hade det varit bra för mig att läsa detta om jag hade en dotter med ätstörningar? Hade det, jag har ju lagt på mig lite. Mm. Kanske jag hade kunnat bli lite smalare om
kan
jag läser den här.
Skriva en bok om...
Kan jag skriva en bok om hur du var lite för fet? Alltså, liksom, vad är behåll? Det måste finnas en behållning.
Jag tycker den saknar litterär behållning då. Men sedan är det ju, sedan gör den ju roliga saker med de som läser den och ska skriva om den. Och där tycker jag den kanske har det kanske är det roligaste med den. Att
debatten, ja.
Debatten, att det har skrivits säkert ett 20-tal artiklar om den här. Så liksom, och så märkte jag, det tyckte jag var märkte jag när jag läste om den att ja, men fan, de här, ofta är det ju kvinnor då som skriver om boken och är antingen positiva.
Ofta är det kvinnor som skriver väldigt självupptagna böcker, har jag märkt.
Eller självupptaget självt menar du? Eller?
Ja, alltså att det handlar bara om dem och de, allting är riktat bara, det är liksom solipsistisk litteratur. Det är så här.
Ja, du menar att kvinnor skriver den typen av böcker?
Ja. Jag säger inte att alla gör det, men många sådana böcker är skrivna av kvinnor.
Mm.
Många män kan ju skriva en båt om en, eller en bok om en ubåt eller en järnväg.
Ja, det är inte många kvinnor som...
Nej.
Men kvinnor ska ju kanske inte ens vara på ubåtar.
Eller
bjudas in av en dansk till en ubåt.
Nej,
eller förstår du? Ja, det är liksom,
det är dåligt. Men ubåt är bara...
det är bara negativt. Mm. Penisformad också.
Ja. Usch.
Nej, men det jag märkte också att jag fattade inte riktigt vad de skrev, de här kvinnorna som recenserar boken. Alltså, eller liksom, här verkar något... Hon har satt något i gungning så att de nästan trillar av stolen. Mikaela Lund Kvist heter hon, va? Blomqvist, förlåt. Mm. Hon skriver ju i och för sig alltid ganska tydligt. Hon menade ju att det här var en liksom, reklam i princip för anorexi. Jag håller väl kanske inte med, men jag förstod vad hon menade. Men andra har skrivit liksom sådär, när jag var 10 år och så skriver de om sina egna kroppsuppfattningar och kroppsupplevelser då, va? Och någon skrev att hon borde ha blivit tjock som jag om den här Maidel.
Det tyckte jag var roligt.
Ja, det var faktiskt roligt.
Ja, det tror
jag. Men jag fattade ju inte artikeln sen när jag läste den.
Nej, man förstår. Men man tycker ändå det är en rolig kommentar.
Ja, det är väldigt roligt.
Fan, du behöver inte må dåligt. Du kan bara feta på dig, sa jag. Jag gillar den. Det är lite så här arbetarklass-tankar.
Ja, där kan vi också komma in.
Men för fan, Cecilia. Feta på det, sa jag. Hon mår bra. det gillar jag starkt. Ja. Men vad är det de retade? Kan du definiera vad det är som retade upp alla de här personerna i pressen om den här boken?
Det är väl
Sara
det.
Meidels
jag bok. Tror det är att den här hennes självupptagenhet och att hon uppfattar sig själv som väldigt skarp, väldigt bra skribent. Alltså Meidel, hon uppfattar sig som en bra skarp skribent. Alltså, det här hänger ihop med sjukdomen och hennes kontrollbehov och svälten, och hon beskriver ju sina megalomana upplevelser. Hon tycker att antagligen mellan raderna då att tjockisar har dålig självkontroll och att de är fula, och det finns ju där i. Så jag kan tänka mig att hon är provocerande på det sättet, och det är ju inte det här att hon är nu förstår jag hur dåligt det var med så det är liksom, hon ber ju inte om ursäkt för sig, men samtidigt så mot slutet förstår man ju att hon förstår väl själv lite att hon är att hon fortsatt kommer vara sjuk och ha det här problemet hela livet liksom. Hon förstår att hon själv ömkar sig, att hon är en duktig flicka flicka som bygger ett fuskbygge av bla bla bla. Och hon, det så finns det ju en romantisk aspekt. Hon romantiserar ju den här sjukdomen.
Kommer hon in på sin egna narcissistiska problematik?
Nej, gör hon.
Det är ju väldigt intressant. Det är jävligt
intressant. Men det gör ju å andra sidan inte de som har skrivit om henne heller då.
Nej. För att de kanske också är självupptagna som bara tänker på vad de själva skriver.
Som sagt, Mikaela Blomkvist beskriver ju att som det är reklam för anorexi, och det är vissa andra som tyckte det. Och andra menar ju då att den är livsfarlig eller farlig då, för då kan kvinnor då läsa den och bli influerade. De kan bli, det finns något begrepp för det, att de blir teenspiration. Har du hört talat om det?
Nej.
Alltså de ser, det här kommer ju från nätet naturligtvis. Instagram och sådär. Så att de tjejerna får inspiration i hur de ska fuska med, hur de ska hålla på med den här sjukdomen, ätstörningen. För hon beskriver ju hur ätstörningen fungerar ganska tydligt också med det här fifflandet, ljugande, och hur hon beskriver också tricks som man kan göra för att äta mindre och sånt. Så visst, jag kan förstå det. Men sedan finns det ju sådana som tycker att boken är jättebra också. Martina Lovden skriver att det är ett övertygande stycke litterär grundforskning.
Oj.
Om anorexins verkningsmekanismer. Jag tycker hon... grundforskning, litterär grundforskning, hon är ju inne i det, hon är ju som en valand person liksom nu.
Grundforskning.
Precis. Så att det ska...
Hon använder ju den termen helt felaktigt.
Precis,
grundforskning betyder ju ofta när det inte finns en självklar applikation av forskningen. Mm. Så att man kanske börjar forska på så här laser.
Mm.
Och hur den funkar, det är grundforskning. Det har ingenting med att göra att det sen kommer DVD-spelare, CD-spelare och Blu-ray. Det är liksom applikationen. Så grundforskning handlar ju om att när man utforskar fenomen utan en koppling till samhälle eller interventioner eller liknande. Så jag tror inte hon använder den termen.
Då har vi lärt oss något allihop här. Självklart gör hon inte det. Sedan, vilka var det med? Viktor Malm skrev om boken. Jag kommer inte ihåg vad han skrev.
Nej, ingen aning.
Ravini skrev om boken. Nej, det var ju en annan debatt. Det var ju psykologdebatten.
Ja, den, blandar ihop den. Ja, jag vet. Den är jätterolig också. Är jag har mer på den faktiskt.
Men det kanske är ett annat program eventuellt.
Det är ett annat program, men jag har ju sådana scoop. Okej, det är ett annat program. Vi har sådana jävla scoop, Andreas. Du kommer svimma när du hör vad jag säger.
Okej, fan vad grymt. Det kanske inte fanns så mycket att säga om... Ja just det, vi kan ju inte, dels vi har ju läst Simon Baron Cohens bok som heter
Zero Degrees of Empathy.
Yep.
Och det gjorde vi för väldigt länge sedan. Jag vet inte om vi har pratat om den i podden. Vi har nog nämnt den i anslutning till andra saker.
Jag tror vi har gjort det.
Men Simon Baron Cohen då, som är världsledande forskare inom autism, och han som också har framfört The Extreme Male Brain Hypothesis, hur maskulin fosterutveckling leder mer åt det autistiska hållet, och hur en feminin dragning blir mer schizofren och så vidare. Så här, mycket smarta grejer. Men han skriver ju att ätstörningar, alltså det här beteendet, när man börjar lura sin familj och när man börjar manipulera sin familj, när man också torterar sin egen familj med sitt beteende.
Mm.
Att han ser ju att det är helt klart så här empatistört beteende.
Mm.
Och att han tycker liksom att det är viktigt att titta på en sån här problematik som ätstörningar ur ett empatiperspektiv. Liksom.
Mm.
Att jag menar, om du håller på med de här sakerna hemma, fattar du hur ledsna föräldrar och syskon och alltså de,
ja, det är ju tortyr de,
de torterar pappa sin syskon. Omgivning. Ja. Det är inte normalt, det är empatilöst.
Ja, det är,
jag håller med Simon Baron Cohen om detta. Och det finns också som man märker i det här att det är extremt narcissistiskt. Det handlar ju bara om liksom den egna kroppen och den egna och vad jag äter och jag vet inte, man skulle nästan kunna räkna hur många, nu har inte jag läst hennes bok, men hur många jag finns det i den boken jämfört med en annan bok. Alltså jag skulle kunna tänka mig att det är jag i varannan varje mening liksom.
Ja, det är det ju naturligtvis.
Ja, och det här är tror jag en mer realistisk analys om vad vi har att göra med liksom.
Mm.
Skulle jag kunna tänka mig.
Jag tycker hon beskriver hon gör ju sin egen fallbeskrivning på något sätt. Ja. Det är ganska,
men man förstår man inte heller. Det är också ett psykologiskt misstag att tro att personer förstår sig på sig själva bra. Ja. Det gör de ju
nej,
inte.
Nej, men det är det jag inte tror hon gör överhuvudtaget.
Nej, när hon det här är ju, vad ska man kalla det för? Det här är ju en dåres försvarstal.
Ja.
Det är liksom. Och nu gissar jag bara, tar hon upp vad hon utsätter sin omgivning för liksom? Visar hon känner hon skuld och skam över det här, vad hon gör?
Ja, hon liksom. Skriver kanske på ett eller ett par ställen att hon känner skam och sådär, men ja. Och då att hon bestraffar sig själv för sin egen skam och så här, men det blir ju cirkel,
ja,
det blir
bara, själv.
Precis, och då liksom då men jag har funderat lite på, jag har ju också läst den här boken Karin Johannessons Den mörka kontinenten om kvinnor, medicin och Fandersekle, alltså sekelskiftet där. Och 1870 så var det en kille som, eller en man, förlåt, William, jag tror han William Gall eller något. Okay. Det var han som myntade det här anorexia nervosa.
Mm.
Och han sa, ja, det är ju framförallt då flickor mellan 15 och 20 som har den här nervösa aptitlösheten då, och det liksom, de hatar animalisk föda framförallt liksom. Kött liksom, det är fruktansvärt vulgärt.
Okay.
Mycket och
gris gillar
gris framförallt. Gris.
Men är för god.
Ja, den är för god.
Ja, den är alldeles.
Då blir man själv en gris när man äter gris.
Ja.
Det är ju det som är problemet.
Ja. Det har hänt mig och många män. Det har hänt mig och många.
Men och så det här är ju 1870-tal då. Och det är ju väldigt intressant, för han beskriver då, ja, det här är flickor med 15 och 20 och de kommer ju in då och väger ju fan 35 kilo och sådana grejer. Så det är ju riktigt allvarligt, de äter ju sig på gränsen till att de svälter ihjäl. Men han upptäckte också, eller han nämner också vilken typ av klass det är ofta. Övre medelklass eller överklassflickor som har den här, de här konstiga ätstörningarna. Och sällan att det är någon arbetarklasstjej då. För de, och så kan man ju försöka beskriva varför det är så här. Det är liksom i bourgeoisins värld eller i den borgerliga. Det är ju Johannesson som har analyserat det här då. Så är det så att man vill. Ofta var det så att man satte flickorna på en slags svältföda, för man ville inte att de skulle bli som Britta och Berit i arbetarklassen. Alltså, de skulle inte se ut som tjänsteflickor med starka jävla armar och sådär. De skulle inte vara tjocka, de skulle inte, för det var vulgärt att vara muskulös, stor kvinna. Man skulle vara späd och liksom gärna blek. Och liksom. Det var fint, för det visade ju att man inte arbetade överhuvudtaget då. Och man skulle vara späd och fin. Och så det fanns mycket av den här nevrosen.
Men det finns ju andra saker där också. Liksom. De här grova tvätterskorna, de blir ju inte upptagna i överklassen. De snygga brudarna från arbetarklassen, de blir upptagna i överklassen. Mm. Det går ju på en gång. Det är nästan omöjligt att vara kvar.
De blir ogifta om de är fula i överklassen.
Nej, jag menar att snygga arbetarklassbrudar, de gör en klassresa på typ en minut. Mm. De behöver inte stå där och tvätta. Mm. För att de typ blir ihop med någon greve. Mm. Alltså jag säger bara att det finns en filtermekanism här. Mm. Som förflyttar mer attraktiva personer upp i klasserna bland kvinnorna. Liksom. Mm. Det heter hypergami bland annat. Okay. Uppgifter liksom. Alltså jag bara säger att det är så här, att det bara är en massa grova tvätterskor. Det beror på att typ de ogrova är inte kvar där.
Mm. Ja, visst. Men det kan ju ligga någonting.
Det jag säger är att det behöver inte vara bara sociologi.
Nej, men det har väl fan inte jag heller sagt att det är.
Nej.
Och det säger ju inte Johannes.
Nej, jag bara komplicerar.
Jag förstår. Ja, visst. Vad skulle jag säga? Nej, men just det. Och samhällsklass kan ju ha en viss den sociologiska aspekten finns väl där i och för sig då. Men det är mycket.
Jag tror det finns en sociologisk aspekt också. Jag tror att den står för en ganska liten del av variationen. Jag tror att de sociologiska aspekterna brukar säkert vara så här 10% eller någonting liksom.
Mm.
Alltså, men jag vill bara prata om en grej, för jag talade lite med en bekant och hon problematiserade den här debatten lite för mig från ett kvinnligt perspektiv.
Ja, just det.
Och det som är viktigt här, det är, jag ska se hur komplicerat jag ska göra detta. Jag ska nog göra det så komplicerat jag bara kan, och så får man bli uttråkad istället om man känner för det. Men
du behöver väl inte tråka ut mig?
Nej, jag ska inte tråka ut dig.
Du sitter där och talar med mig.
Liksom. Okej.
Är det att alla kvinnor har en viss grad av ätstörning?
Nej, det är det inte. Det är att det finns ett spektra där, att som min mor gjorde på 80-talet, att man hade såna här grejer. Ja, men då fastar man och så äter man bara en banan.
Ja,
för då håller man sig lite i form. Så ens gubbe är glad.
Ja.
Är du med?
Ja. Okay.
Och det finns liksom en normal fasta och svält.
Ja, visst.
Och så finns det ett spektra där det går liksom. Men du vet, är det om någon som fastar varannan vecka hela året, då börjar det knäppa ur lite liksom. Och någon som bara håller på att tänka på det här är ju sjuk.
Du menar att det finns ett kontinuum?
Exakt.
Alla är på den här kontinuum.
Exakt, ja. Och det gör att det här blir en väldigt känslig fråga, för att om någon struntar i luncher och plågar sig själv lite, och det har att göra med att hålla sig lite i form liksom, då är det ganska normalt. Och det är det jag tror många blir provocerade av här, att man får inte säga det.
Nej.
Att det är ganska normalt. Det är liksom tabu att tala om det, att det är ganska normalt.
Ja. Men det är väl det man känner också när man läser de här, ofta då kvinnorna som har skrivit om den här boken.
Mm.
Att dels så finns det, så känner man att fan, nu är det någonting nästan speciellt här. Eller den här boken har verkligen stuckit, den sticker dem lite i röven, höll jag på att säga. Men det är någonting som händer när de läser den här boken. Och att det är, och det kan bero på att det faktiskt är så att det var ju någon som är i och för sig vulgärt då, när han visat på krogen, så var det ju en kvinna som sa det till oss, att nej, men alla kvinnor har lite ätstörda på sätt och vis. Och visst, det kanske är grovt. Men,
ja, då är det ju inte per definition stört.
Nej, då är det ju inte. Då är det ju normalt.
Ja.
Men alla har de här, eller väldigt många kvinnor har de här tankegångarna och lever i den här världen där uppmärksamheten på kroppen och den egna kroppen är oerhört stark.
Mm.
Och där man upplever att man döms, och man dömer andra flickor och kvinnor, och dessutom så finns det ju, och det är ju en aspekt jag glömde av nu. Meidel har ju också beskriver ju också att hon beskriver ju också anorexins historia lite ibland, och då kommer hon in på det, att det är något, att det är kvinnan som försöker på något sätt återerövra kontrollen över sin egen kropp från patriarkatet. Och ja, så det är jävligt snurrigt där, va?
Det, där tycker jag det blir, vad ska man säga, där blir det ju alltså konflikten, den konflikten att man ska återerövra sin egen kropp och den kontrollen genom självspäkning och att det på något sätt har med Marx att göra. Det liksom är för mig,
ja, det är ju galet.
Det är nästan som en trollning. Det är nästan som att de skriver det för att de vill reta upp så här
SD-män. Men hon tror ju inte på det. För hon utvecklar ju inte den tanken.
Nej.
Att det är patriarkatets fel. Det är liksom inte ens Kari Johannisson tror ju egentligen. Eller hon kanske tror lite att patriarkatet finns där och kontrollerar kvinnokroppen. Men de här olika kultursjukdomarna dyker upp. De dyker upp oavsett, va? Det är liksom,
problemet är att det som
det är en konstig förklaringsmodell. Liksom.
Ja, men det som i det här fallet blir patriarkatet då blir ju också att de här kvinnorna, de kanske, vissa kvinnor, de kanske har en son, säger vi.
Mm.
Och den sonen kanske går en klass i grundskolan. Och så är det en tjej där som han tycker är ganska attraktiv. Och så är det en tjej som ser ut som en boll.
Mm.
Som han inte tycker är lika attraktiv. Är då den här nioåringen liksom en del av patriarkatet? Det är ju en vansinnig idé. Det är en korkad idé till och med.
Nej, antingen är det ju patriarkatet, den mystiska eviga fienden, eller så är det ju liksom så har vi ju den
andra.
Eller så har vi ju biologiska förklaringar då på kropp och skönhet. Det vill säga att vi upplever biologer, evolutionsbiologer och sånt skulle väl säga så här, att det är liksom, ja, men det vissa, det här hos kvinnan signalerar att hon är fertil och frisk, och hennes ljusa hy eller den rosiga hyn snarare. Hon är frisk och god liksom.
Om hon är villig att vara otrogen med ett par pommes frites, vad tror du hon gör i ditt förhållande då? Det var ett skämt. Om hon är villig att vara otrogen med en kebabtallrik, hur mycket kan du lita på henne då?
Men det där biologismen är ju jättefel i vår tid, så det är ingen som vill gå in på det. Att det är liksom, men det är fint att se hälsosam ut. Sådär.
Det är ju... Det, vad ska man säga, folk föds ju väldigt olika kroppar med väldigt olika förutsättningar.
Mm.
Så det är klart att om någon upplever att de lägger på sig väldigt lätt och ändå vill vara lite fräsch, då kanske det är vettigt att tänka på vad man stoppar i sig. Mm. Det är en helt frisk tanke. Det är det här som, alltså det är, eller hur? Ja. Det är det här som inte riktigt kanske kommer fram i debatten då, att vi har ett continuum, eller vad sa du?
Ja, continuum. Jag vet inte hur det uttalas.
Nej, men vi har ett
en gråzon,
en skala, vi har ett gråzons problem.
Mm.
Men
även många män har ju det. Både när Oskar säger till mig så här att Andreas, du ska inte äta start, då känner jag lite liksom så där. Då får jag nästan lite ont i magen. Vad äter jag fel nu? Trycker jag i mig socker bara och sådär?
Ja, men det är ett vettigt kostråd. Att ingen vuxen person ska sitta och trycka i sig start.
Ja, men jag visste inte det.
Nej, men det är ju som att äta. Bara, vad ska jag ta till frukost? Ja, men då tar jag till frukost så äter jag en skål med Snickers i. Liksom. Alltså det är... Men nu vet du det. Du ska inte äta det liksom.
Ja visst, men även för män så finns det ju den här... jag bryr mig om också vad jag stoppar i mig.
Ja, men jag har ju druckit massa öl. Så jag har ju typ lagt på mig så här 20 pannor för mycket eller någonting.
Mm.
För att jag liksom umgås på pubben. Och det är ju hål i huvudet.
Men det är inte bra.
Nej, men om jag börjar... Om jag hade släppt lös helt, vilket jag inte gör, jag kontrollerar vad jag äter, då hade ju, om jag bara hade släppt lös helt, då hade ju det varit ännu värre. Då hade ju jag haft problem på riktigt, men det gör jag ju inte. Jag liksom håller ner lite mindre portioner till lunch och liksom jag kontrollerar vad jag stoppar i mig.
Och de flesta människor har den här... behöver ha den här kontrollen för vad man ska äta och inte äta, och alla är ganska om sig och kring, eller väldigt många är om sig och kring sig kring vad man äter. Så vem som helst, och det kanske jag kan säga då, jag tyckte ju faktiskt ganska bra om den här boken också, men jag tycker inte det är skönt.
Hon ser lite tjock ut på omslaget tycker jag. Nej, ja, jag skojar. Ja, det var ett skämt.
Fan vad ja, nej, jag kommer
inte. Jag tänker
inte ens kommentera hennes utseende faktiskt, för jag är så snäll.
För du är så himla snäll.
Ja, jag är så snäll. Men visst, jag tyckte vissa av de här böckerna som du beskriver som egocentriska och liksom solipsistiska.
Ja, det är självupptagen smörja är det,
ja,
jag menar det.
Men de kan vara intressanta att läsa ändå, tänker jag. Men det är ju fortfarande, det hör ju till... Det är ju lowbrow, det är ju inte liksom, det är ju inte kultur det här.
Men ska
det här
hon följa upp det här med bara, just det, jag har ett annat problem, nu kommer en annan bok här. Mm. Eller liksom, det också, vad innebär den här typen av litteratur i en författarkarriär? Ska hon liksom så här bara, ja, så får hon gå och vänta liksom, och så är hon med en bilolycka. Ja, då blir det en ny bok som handlar om rehab. Mm. Eller fattar du vad jag menar? Mm. Det här är ju... nej, men jag tycker det. Det är självupptagen smörja. Det står jag för.
Nej, men jag är nog beredd att hålla med. Jag är, men det är ju också det här är ju den här debatten som uppstod ur den här boken är ju det mest intressanta debatten, litteraturdebatten vi har haft i, så det säger ju någonting om svensk kultur eller svenska litteraturdebatten eller på vilka som skriver på i kulturtidningarna. Det, liksom, det är ju inbadat det, eller vad fan är det frågan om?
Det,
liksom?
Det blir ju ett så här klassiskt argument inom, vad ska man kalla det för, nykonsten. Det är så här, ja, men det blev skriverier om konstverket och det blev samtal om konstverket och det är en del av konstverket. Ja. Att det är det som gör att
han blir mördad på grund av konstverket. Precis. Den blir mördad.
Då är det
inte riktig konst och då borde Moderna Museet
när Salman Rushdie blir förföljd så är det en del av djävuls ramsen.
När han får sitt öga utstucket på scen så är det en del av konst.
Och jag tror inte att det är bra att vara där i sina tankar. Jag tror att ett konstverk ska bära sig själv. Liksom. Men debatten är ju rolig på något sätt liksom. Eller det finns någonting i den här debatten som inte sägs. Ja. Och jag tror jag har sagt några av de grejerna.
Du har definitivt. Och då är det visst, då var det att hon har en empatistörning.
Eller nej, så ska man inte säga.
Nej, okay.
Man kan säga som så här att det verkar som att många av de här personerna som är villiga att utsätta sin omgivning för den här typen av tortyr.
Mm.
Det är en högre risk att de inte har en välfungerande empati. Så skulle jag uttrycka det.
Jag behöver inte använda ordet störning.
Nej, och också jag känner ju inte henne, så det vet ju inte jag. Men jag bara säger att det är det här det verkar som. Att det är ganska knepigt om man är en tonårstjej. Det är ganska knepigt att man är villig att göra sina föräldrar och sina syskon jätteledsna år ut och år in. Det är ganska knepigt.
Då,
om man har ett välfungerande liksom att man har en känsla för andra människor, så vill man inte utsätta folk för det. Och det är viktigt att säga det, för det gör att man kan titta mer på hur fungerar det här liksom är den här personen en sjuklig narcissist? Är den här personen en empatistörd narcissist?
Har personen eventuellt någon koppling till, är personen lite autistisk eventuellt? Finns det sådana aspekter?
Precis, där är det också lägre empati.
Precis, för det är ju det Baron Cohen skriver. Han gör en distinktion här mellan, det är ganska viktigt, mellan sociopater eller psykopater och deras nästan... De njuter ju av sin empatilöshet väldigt starkt och är intentionella i sin ondska i princip. Medan en flicka med anorexi till exempel har ju kanske inte samma bevekelsegrunder i sin empatilöshet, eller det har i alla fall inte riktigt samma, fungerar inte riktigt på samma sätt. Maydel torterar ju inte små djur till exempel, utan det är liksom, eller slår en hund eller, men det är ju som du säger, nedsatt empatiförmåga är det ju definitivt när man stänger in sig själv i sitt eget huvud och
allt är ens egen kropp. Det här är ju väldigt intressant att tänka på också utifrån Jung, det här med det kvinnliga psyket som liksom the vessel, eller liksom det här att kroppen är
kroppen är världen
och kroppen är central för det kvinnliga psyket, att allting i det kvinnliga psyket riktas mot det här liksom. Det är kropp, kött och blod och graviditet och mens och liksom, och att de själva vid graviditeten också blir en faktiskt vässel för liksom en ny varelse.
Ja, som då, föder universum liksom en liten boll som skapar en ny planet som är den här människan.
Det här låter flummigt och det till och med är på många sätt rent flum.
Mm.
Men det, han fångar någonting här som kan liksom rikta oss i rätt riktning. Ah, det är så jag alltid ser på Jung. Han fångar oss i någonting som gör att vi kan skapa hypoteser och göra analyser och titta i den riktningen.
Väldigt liksom. Bra känsla för vad symboler är. Och vad du liksom, de är, symboler är inte tecken. Det är viktigt för honom. Det här, symboler är inte tecken. Symboler är liksom havande med mening, och så kan man ägna hela livet åt och, vad är pyramiden och liksom, vad är ögat, allt ser det. Men jag tänkte också...
För vidare läsning rekommenderar vi The Great Mother av Erik Neumann, såklart. Som bara handlar om...
Eller en väldigt fin bok som kom ut i nyutgåva förra året, Människan och hennes symboler, som är jättefint illustrerad med texter av både Jung och andra hans disciplar.
Den har jag också läst. Har den kommit ut på svenska?
Den har kommit ut på svenska i nyutgåva som är jättefin, jättestor coffee table book med jättefina illustrationer nu. Alltså samma illustrationer men i färg och jättesnyggt. Ja. Men jag tänkte också...
Det är en bra julklapp till mig från en okänd person.
Men jag tänkte också på det är liksom i och med att kvinnan är världen och kroppen är, kanske framförallt för kvinnan är det centrala och det som måste skyddas mot odjur och ormar, och om vi nu stannar i det jungianska så får man ju också, då får man ju också förklaringen till att den lite oroliga receptionen då på kulturtidningen, att många kvinnor uppfattar kanske eventuellt den här boken som en attack mot dem själva, mot deras egen kropp.
Det är deras kropp.
Det är deras kropp. Det är liksom, Maydel skriver inte bara om sin kropp, utan hon beskriver kvinnans kropp. Och det är liksom, som har en helig aspekt eller djup personlig kränkning av också den här kvinnliga vem som helst journalistens kropp, när hon beskriver den här nevrosen. Hon är ju sin egen, människan är sin egen varg, eller vad är det man säger, hon är liksom, hon har kontroll å ena sidan över sin kropp, väldigt kontroll liksom, hon vet liksom hur mycket kan jag svälta mig sådär, men hon är hela tiden sitt eget odjur. Hon beskriver också att hon hamnar i, hon beskriver att hon är i ett jägarläge hela, liksom, det låter nästan nazistiskt, liksom, jag befann mig i jägarläget liksom, hon föreställer sig själv som en väldigt att hon har en väldigt stor agens, att det är hon som är på jakt
efter... Också en narcissistisk fantasi.
Hon är på jakt
efter... Solklar narcissistisk fantasi.
På jakt efter den perfekta situationen, eller den perfekta relationen då till den egna kroppen, till svältandet, till omgivningen som hon kan manipulera. Så, återigen, så här, svält och eufori hör ju samman här.
Jag vill koppla tillbaka till det här hur skribenten analyserar det. Yeah. Någonting som jag har tänkt på, i egenskap av psykolog, så är en av de absolut svåraste sakerna som tar väldigt lång tid att lära sig, som inte alla lär sig och som man hela tiden får arbeta med sig själv, det är att man får inte analysera andra personer utifrån sig själv.
Mm.
För att då kommer du begå massa misstag och då har du fel hela tiden. Så måste hela tiden kämpa med detta. Att du hamnar hela tiden i folkpsykologiska tankar. Så här, vad hade jag gjort och hur hade jag upplevt den situationen? Och det är inte du. Du analyserar en annan person. Du tänker på, det är inte du som reagerar där. Du måste hela tiden arbeta med dig själv för att göra bättre analyser. Att stävja de folkpsykologiska idéerna och fantasierna som alla har, som jag har, måste man hela tiden trycka bort.
Mm.
Och jag pratade med en klinisk psykolog bara för några veckor sedan, och då pratade vi om precis det här liksom. Du kan inte, du liksom, för att jag tyckte att han liksom, men nu tänker du utifrån dig liksom. Jag konfronterar honom med det. Måste hela tiden bara, kan inte vara där liksom. Det är fel. Och det är de här personerna som analyserar den här boken inte gjorde, utan de börjar tänka på de egna. Just det, för fan, jag har ju min sån här äta bara bananvecka och jag fastar ju som min mamma gjorde under påsken, och då börjar de inne, då tänker de precis som du säger, då är de i sig själva, och då blir det fel, för de är inte Sara Meidel, och vi är inte Sara Meidel. Vi upplever inte världen som hon gör. Alltså det är bara en viktig princip som jag säger är svår, som man hela tiden får gå tillbaks till. Liksom.
Speciellt om man jobbar med det här till exempel. Då,
absolut, som kliniker, då måste de ju verkligen göra det, vilket jag inte litar på att alla gör. För de är inte alltid så himla duktiga. Men man måste göra det för att göra skarpare analyser av beteenden. Och det är inte bara kliniker som gör det. Det är jag gör det. Du gör det när du recenserar saker. Det är bredare än så. Det är viktigt och tar tid. Det är en sån grej som tar så här 3-4 år innan den poletten trillar ner. Liksom, för att man måste vänja sig av vid ens naturliga tankemönster liksom. Jag tycker bara det är intressant. Jag vill dela med mig av detta till alla liksom. För att då plötsligt så liksom levlar du upp och börjar göra vassare antaganden liksom. Konflikter med flickvänner eller fruar och så vidare, mycket hänger på det. För de kan inte förstå, hur fan kunde hon förråda mig på det här sättet? Det hade jag aldrig gjort. Men fan, Sherlock Holmes, det är inte du. Men du förstår min koppling till detta.
Liksom. Jag förstår, jag tror jag förstår. Jag läste ju Camille Paglia, jag ska se om hennes... hon är ju hård. The eating disorders that plague bourgeois feminism are the great regressive rituals of docile daughters who, on some level, refuse to fend for themselves. Mm-hmm. Ja. Är hon elak? Är hon för elak där?
Nej, jag vet inte. Vad tycker du?
Hon har väl... Nu tror jag inte att det bara är bourgeoisin som håller på med självsvält och galenskaper. Men det är väl det finns väl en sån föreställning då att det liksom den här, hon skriver själv Meidel att hon är den här duktiga flickan, och hon beskriver också att det är liksom, det är ju en rörande bok också ibland, så hon beskriver hennes farmor eller mormor och säger du var ju en sån fin flicka, Sara, Det var ju en sån fin flicka. Och så säger hon då till läkarna, men jag vill inte vara den här duktiga, fina flickan. Liksom. Så det, liksom. Mm. Och
jag tror, om jag ska vara helt ärlig, att problemen är större i arbetarklassen. För att det brukar vara mycket större psykologiska problem ju längre ner i klasserna du kommer.
Jaså?
Så av ren baseline-analys liksom, så skulle jag säga att baseline för psykiska problem, då är det att mindre stålar man har, eller ju lägre kognitiv klass man tillhör, desto större är problemen.
Mm.
För det är liksom smartare personer kan ju till exempel etablera bara, vänta här nu. Nu är jag på väg in i någonting som är ganska märkligt.
Mm.
Jag är på väg att bli en sån här ätstörningsperson.
Mm-hmm.
Och då kan man mota i olje i grinden. Mm. En mindre smart person uppfattar ju inte det. Liksom. Mm. De ser ju inte det.
Ravini skrev ju en... Sanciana Ravini, hon är ju psykolog utbildad i Paris faktiskt. Hon beskrev ju hur i sin artikel om boken, som var helt galen på sätt och vis. Jag tror både du och jag tyckte att det var lite väl lacaniansk och bullshittig, men hon beskrev ju hur sin pappa, helt enkelt hennes pappa, hörde hur hon spydde upp maten på toa, och så sa han så här, men du ska nog lägga ner det där. Och så gjorde hon det också. Då liksom bromsade hon det, så hon bromsar ju den spiralen. Hon tog ju sig ur den grejen.
För då hade både hennes pappa kapacitet att känna igen att det här är, att etablera att det här är på väg mot ett dåligt håll.
Ja.
Så gör hennes pappa, för att han har tillräckliga resurser att göra det, en intervention som funkar med dottern, för han vet, han är också tillräckligt känslig för att veta ungefär hur hon fungerar.
Ja.
Och hon rättar också till sitt beteende för att hon, för att fadern har den trovärdigheten. Liksom. Ja. Lycka till att göra det här hemma hos, vad heter de, Tobias och Morran. Liksom.
Mm.
Lycka till, du vet.
Fan
det,
hårt.
Ja, men jag säger hur det är. Det är så här det är i samhället. Det är brutalt. Liksom. Men du vet, när man inte har några resurser och det är dåligt och det är konflikter. Och då istället så reagerar föräldrarna på helt fel sätt. Liksom. Mm. Alltså, du spyr nu igen, en jävla idiot.
Mm.
Jag har köpt det här för dyra pengar, och så ska du göra så här. Och så hanterar alla det här bara på fruktansvärt dåliga sätt. Liksom.
Mm.
Ja, men det är ju, det är tufft. Liksom. Det är tufft. Det är tufft där nere. Ja, men vad fan.
På golvet.
Ja, men det är ju det här folk inte... Det är det här... Jag försöker ju... Folk tror säkert att jag bara försöker provocera, men det är inte det, det är inte det som är mitt enda mål här. Mitt enda mål är att man måste prata och vara ärlig om de här sakerna. Liksom. Mm. Att det är jävligt många familjer där ute där det liksom, de kan inte hantera de här grejerna. Mm. De förstår sitt på det.
Kan man säga att Meidel har tillåtits av sin omvärld att snurra in i sin megalomana?
Var båda hennes föräldrar läkare?
Tror det.
Ja, då har hon knappt sett dem under sin uppväxt. De är på jobbet.
Mm.
Ja, det kanske är det.
Ja, nej, men jag börjar misstänka det. Liksom, hon skaffar en svanktatuering i tonåren. Jag tycker det är ganska weird.
Hon kanske, liksom, kanske inte...
De var inte där som de här borgerliga klipporna de skulle varit då, uppenbarligen då.
Nej, precis. Och göra så här normala borgerliga grejer som att tvinga barnen att gå med böcker på huvudet för att få en rak hållning och sådana grejer.
De gjorde inte det.
De var på jobbet kanske.
Men de hade inte råd med tjänstefolk som kan
jag vet,
ta över den uppgiften.
Jag ska uttrycka mig så rättvist jag kan. Jag är inte säker på att en vidare klassanalys förklarar det här fenomenet. Jag tror att man lätt hamnar där, för att klassanalysen och den sociologiska analysen är de som är mest accepterade. Mm-hmm. Men jag tror inte att vi förklarar särskilt mycket. Jag tror att vi förklarar lite grann.
Mm.
5% kanske eller någonting. Jag tror inte det är mer än så.
Och det är ofta, rent historiskt så var det ju så här, William Gull, han observerade ju att det var den typen av patienten, men det kanske var hans patienter tillhörde kanske alltid överklassen.
Precis.
Så det är liksom, då får man
den baseline.
Ja, precis. Så då får man den, men om man tar kultursjukdomar igen, så är det, liksom, det är ju vissa saker som är väldigt just den här den socialt smittsamma sjukdomen är ju väldigt vanlig bland unga kvinnor. Mm. Eller bland kvinnor överhuvudtaget. Det är liksom, det är någonting som det är formbara. Väl kanske också formbara, det kanske
mottagliga.
Också. Men det är väl
höga agreeableness. Det är ju samma sak.
Ja, visst. Men det verkar ju vara så fruktansvärt känsligt att det är så. Vi behöver inte komma in på det, men det är liksom även det här med de här flickorna som vill bli pojkar plötsligt, eller pojkar och dig och dem, och liksom det är ju också exakt samma.
Det var ju någon i de här artiklarna i den här debatten som nödvändigtvis kände att det var rimligt att dra in Freud och Freuds fallstudier i detta och kopplade ätstörningar till fallstudien Rottmannen. Liksom.
Men var inte det Ravini? Eller?
Ja, det kanske det var. Jag minns fan inte. Och då kände jag lite så här liksom, att bara, alltså jag vet inte vad jag ska säga. Alltså man har fan 100 olika sätt att analysera det på, men då tänker man att det rimligaste är liksom Rottmannen här. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tyckte bara det var men det är inte intellektuellt liksom.
Nej, men jag tyckte också det var ett tecken på en slags någon dissonans som uppträdde, eller att man liksom man tappar lite.
Det är som när folk ibland sitter och tvångsskriver saker som de inte är så sugna på att skriva. Och så sitter man och letar efter referenser och grejer för att det ska passa med det man skriver. Men och till slut så blir det liksom, gör man en sökning och så hittar man, ja fan, finns det något med Freud kanske, så här googlar man så här Freud plus vomits och så dyker typ Rottmannen upp och så petar man in det där. Det är så här, ja om det är den bästa analysen man kan göra, så kanske man bara ska skita i och skriva det då.
Eller liksom. Kommer du ihåg vad Anders Johansson skrev om det här?
Nej, inte riktigt. Men han var väl inne med på... Jag kommer inte ihåg det tillräckligt bra för att analysera det. Men han brukar vara jävligt vettig.
Han brukar ju vara det. Men alltså, det är väldigt många som har skrivit. Och det är också svårt att komma ihåg vad fan alla skrev. Och hur den har sett ut, den här debatten.
Sen dyker ju, bara för att gå in på det lite, så dyker ju Lacan upp i den här debatten också på något sätt. Gjorde han inte det?
Ja, med Ravini. Ja. Ja. Och nej, jag vet inte om det var... Blomqvist skrev om en annan sak, men då dök ju Lacan upp.
Ja, men och det som är jättemärkligt, det är att jag pluggade på psykologen i Lund i 5,5 år. Nej, 4,5 år. Mm. Och jag hörde aldrig ordet Lacan. Jag stötte inte på Lacan en enda gång.
Han är inte relevant för den typen av...
Nej, men det är också... Och så i Göteborg kring de här då liksom i det här som vi har diskuterat i den här sfären runt Per Magnus och tidskriften Arke. Mm. Så plötsligt de senaste veckorna så liksom dyker Lacan upp både här och var som att det är ett mainstream-fenomen, vilket det inte är. Det är liksom en askonstig grej som en liten grupp är intresserad av. Och jag blir jävligt misstänksam. Liksom. Mm. Är det ingen av de här personerna som har läst på och kan liksom kolla något annat då? Liksom? Det handlar om anorexia, det finns ju jättemycket research där och som Simon Baron Cohen eller liksom, men så plötsligt blir det så här, ja men Rottmannen är, ja alltså.
Nej, men de gillar de vill ha sin intellektuella sekterism där på något sätt. Ja. Nu är kanske jag taskig, men nej, men det är ju liksom jag läste ju på om Lacan lite och kritiken mot honom. Han har tydligen, nu jag kan vara fel, Althusser eller vad han heter. Jag tror han tog livet av sin fru 1978 för att hon sa emot honom i konstiga saker. Liksom. Ja. Men han menade, han var ju en person som menade att liksom han levde ju i en paranoid värld lite, menade i alla fall Roger Scruton, som skrev om det här i Fools, Frauds and Firebrands.
Mm.
Han beskriver om olika personer som han i princip uppfattar som charlataner. Och Lacan är ju en sån person som ganska många uppfattar som en charlatan faktiskt. Ja, alltså också personer som har varit djupt insatta i Lacan och hans begreppsvärld har till slut, när de har blivit mer riktat in sig på den mer vetenskapligt orienterade vad ska man säga, empiri och liksom, eller hur vetenskaplig forskning,
vi kan kalla det för riktig psykologi,
ja. Och uppfattar jag honom som ja, men det här är ju ingenting makes sense.
Nej,
det, liksom, utan då är det ju precis Lacan och Althusser, de hittar på sina egna språk, de hittar på egna begrepp, och så är det cirkelresonemang, och dessutom så, som sagt, det här paranoida hos den här 68-vänstern är då att allt är ju då makten, skola, familj, heterosexualitet, allt är liksom en slags maktapparat som är mot och skapar, reproducerar maktens.
Ja, just det.
Och så till slut då så är ju allt det som har skrivits och är bara den här reproduktionen, så allt är ju, då måste man bryta mot det här, skapa ett nytt språk och nya verktyg, och då kan man skriva vad som helst, och Lacan höll ju på med matematik i sida, han kunde ju inte matematik, så han bara hittar ju på en massa bullshit grejer och så försvarar han sig, ja men det är liksom språket, det omedvetna är ett språk, och liksom allt är ett språk i det omedvetna. Massa sådana föreställningar som folk inte tror jättemycket.
Nej, men jag tror att vad ska man säga? Jag tror att pseudointellektuellt svammel,
nonsens.
Ja, om det görs på rätt sätt, så är det liksom som kattmynta för rätt personer.
Man älskar ju det.
För att de inser också att då kan de börja så här uttrycka sig kryptiskt, och det egentligen handlar om är ju att man uttrycker sig på olika sätt som gör att det inte går att utmäta något ansvar liksom.
Men jag har ju motsagda.
Nej, och jag har en väldigt, det är därför jag sa det tidigare. Jag håller på med, det här är en retorisk sak som jag håller på med, så jag tror väldigt mycket på, så jag kan vara helt öppen med. Och det är att jag kan ställa upp på massa av de här idéerna. Det gör jag verkligen.
Mm.
Men det jag säger är att de förklarar en viss del av variationen. Mm. Jag vill att man är tydlig med det. Det var den hemska fadern som förtryckte i den familjen, och därför är det så här och det här och det här. Mm. Okej, ja, men jag kan ställa upp på det. Det förklarar 5%.
Mm.
De andra 95, nej, men 5%.
Mm.
Så det jag vill är att få den frågan som man ska ställa till alla personer som håller på med Freud och Lacan och den här typen av grejer. Det är: hur mycket variation tror du att det jag förklarar? Du har en hypotes. Hur mycket variation? Är det 5%? Är det 15%? Är det 100%? Då är du helt galen om du tror att det är 100%.
Men ja, men det här kan ju inte ens vara relevant när det kommer till Lacan, att den ska förklara ett visst antal procent.
Jo,
då.
Det är relevant i all psykologi, att man måste liksom, som expert så måste man förstå att det är olika saker som påverkar. Alltså att det finns många olika faktorer, och alla de faktorerna tillsammans bildar 100% variation. Det här är grundläggande, det är liksom så här, annars tillhör man inte expertisen. Om man bara håller på.
Ja, men det är ju det som är problemet. Det är ju charlataneri. Ja, du behöver inte ens dra in det i någon slags vetenskaplig psykologisk kontext.
Nej, men det är därför jag pratar om retorik. För jag säger att då måste man fråga de här personerna.
Ja.
hur mycket liksom får de att uttrycka sig mer exakt? Okej, du tror att den här personen inte har tagit sig ur vänskapsstadiet och därför inte kan skapa en bra kärleksrelation. Okej, hur mycket? Menar du att det är 100% av orsaken till att den här personen inte har en bra partner? Menar du det? Eller menar du hälften, 50% eller 5%? Det är retorik. Mm. För då tvingar du de här personerna att bli mer exakta. Mm. Och då märker man hur de här idéerna faller sönder som korthus.
Ja, för de är inte intresserade av exakthet i den bemärkelsen överhuvudtaget.
Nej, de gillar ju det. För att de uppriktigt sagt är... jag tror också att de knarkar fantasin om den kliniska psykologen som en liksom som har shamanrollen, som liksom säger troll, de knarkar fantasier. Och
så är Per Magnus guden där som rör sig i en fin parisisk miljö och köper en bok sen ser en film och diskuterar en film och har den
känslan. Jag ska berätta mitt scoop.
Okay, okay.
Jag kan inte hålla mig. Grejen är att alla de här inblandade i den här debatten går ju hos Per Magnus.
Aha. I analys hos Per Magnus. Okej, okay, okej.
Okay. Och det innebär ju att liksom när till exempel en person som Mikaela Blomkvist börjar ge sig in i den här debatten och skriva att det finns olika idéer och så vidare.
Mm.
Då måste man ifrågasätta hennes roll där väldigt
mycket. För du vet 100% att hon går hos Per Magnus.
Jag fick det bekräftat av en person som är ytterst pålitlig.
Mm.
Jag litar 100% på den här personen. Det är en ytterst pålitlig person.
Mm.
Jag litar mer på honom än vad jag litar på mig själv.
Okay, då
och han sa det.
Alla röda trådar då man kan dra från de här personerna som är involverade i de här debatten om freudianismen, de går i analys hos Per
Så
Magnus.
När de skriver om detta och när de drar upp Lacan och den här Gregorius som tog upp det här
går också i psykoanalys.
Hon kanske också är där.
Men du
har jag inte bekräftat.
Eventuellt då.
Hon har jag inte bekräftat. Men Mikaela Blomkvist har jag bekräftat.
Men det vore ju jävligt konstigt om man skriver en artikel om det här och går i psykoanalys hos den här personen utan att nämna det.
Ja, det är jävligt weird. Och jag är liksom inte intresserad egentligen. Jag är inte så intresserad av den här debatten, men jag vet att många är det. Men om du ser på hela den här debatten och vad som hände, och om den här Gregorius också känner alla de här personerna, och också är djupt involverad i det här tankegodset, då är den enda rimliga slutsatsen av hennes artikel, det var att hon skrev den här grejen om vad händer i Göteborgs psykiatri. Hon skrev det för att föranleda en debatt.
Mm-hmm.
Det var bättre att de startade den själva.
Mm-hmm.
Förmodligen har det ju hänt någonting då att någon har inte fått ett jobb eller någon har hotat att gå till pressen med det och något har ju hänt.
Mm.
Och så föranleder hon med den här fluffgrejen då i Svenska Dagbladet för att sätta dagordningen. Det är det enda jag kan tänka
mig.
Det är en hypotes, men för att alla är inblandade där liksom. Och jag ser ingen anledning överhuvudtaget som Mikaela Blomkvist som liksom fjäskar med de här sakerna.
Så, hur menar du? Fjäskar?
Nej, hon fjäskar ju med de här idéerna.
Lacan.
Med Lacan hon sitter väl för fan i Arke i vad heter det?
Mm.
Är med där och hon fjäskar ju med de här grejerna. Och så skriver hon en vettig grej så att jag bara, men fan vad bra när hon kritiserade den här autistlitteraturen liksom, och hänvisade till DSM och så vidare.
Mm.
Så här, är helt rimlig.
Mm.
Men så visade det sig liksom att okej, men vänta här nu. Liksom. Ja, men det är...
Hon är också en Lacan dåre. Eller vad ska man säga?
Ja, de har ju säkert ett väldigt bra försvar till det här. Men jag säger bara att det är extremt jävla problematiskt om det är så sant som den här personen säger att hon också går hos Per Magnus.
Ja.
Det är ju väldigt problematiskt. Det här är ett scoop. Jag säger bara, det här är ju ingen skrivit om.
Men, hör inte det till det privata då, om jag ska försvara dem? Att det, men är inte det deras ensak om de
absolut,
går?
Men då ska man ju inte ge sig in i en debatt där man är starkt jävig, eller hur?
Nej, precis. Nej. Det är ju mer en delikatessjäv det här. Det är ju jäv i så fall. Precis. Det är ju väldigt jävigt.
Ja, det är ju
det är som att vara med i maffian i princip. du är också en maffia. Du är också made man. Du var ju också made guy.
Det är som att vara med i maffian och skriva artiklar om hur mycket bra grejer italienarna gör för Brooklyn och det är inget. Kan inte bara peka på kriminalitet. Många starka italienska grupper gör många bra grejer i Brooklyn. Och så är man med i maffian. Då kan man inte skriva det.
Eller man är med på de middagarna och sitter där med Per Magnus som är liksom överhuvudet. Sitter och dricker vin med honom, talar om Freud. Och
har sitt egna hemliga språket.
Ja, hemliga språket tillsammans har man. Spegelstadiet, ja men det är väl spegelstadiet där. Ja.
Nej, jag tycker det är djupt oroväckande. För att jag försvarar en av de här personerna och tyckte att det var mest skvaller.
Mm.
Men sen när jag får höra då, folk hörde ju av sig direkt efter det avsnittet.
Nej, gjorde det.
Ja, och sa att det är värre än vad du tror och bla 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 och hänvisat till lite allvarliga saker. Okay, men eftersom att det är liksom inte mitt mission i livet att vara med i den här debatten, för jag bryr mig inte om vad de här personerna håller på med.
Mm.
Så nu fick jag höra det här. Och då är det ju så här bara, okej, vilka trovärdighetsproblem ni har liksom.
Mm. Så här, jag fick ju ett meddelande från Ukon där han sa att vi hade fel på ett bra sätt om hans bok som han gav ut.
Ja, utan att han säger vad det är som är fel.
Mm. Ja. Väldigt trevligt.
Ja. Ja, men det var trevligt. Mm. Den debatten är jag inte heller intresserad
av. Nej, inte jag heller.
Det är ju liksom, jag tror att det är... Jag vet inte. Varför höjs de här personerna upp? Varför höjer man upp Per Magnus och Ukon? Liksom? Vad är grejen? Vad är liksom...
Nej, men de är ju kompetenta personer naturligtvis.
Gilla pengar. Jag tror de är jävligt kompetenta på att gilla pengar.
Ja, det har de inget emot, freudianerna.
Nej, jag tror det är det som är... Mm. Jag tror det är så här, vad är det man säger? Follow the money.
Mm.
Du vet, när man gör bra...
ingen ska... Vet du vad som hände med Lacan? Han...
Grävmaskinsolycka som min farfar. Förmodligen inte.
Nu är du solipsistisk. Nej, men han enligt freudianismen så ska man ju egentligen ha terapisessionen på 50 minuter.
Aha.
På ålderns höst och sådär, när han blev lite, han var ju jävligt kåt på pengar kan man säga. Han dog som
och
en väldigt...
han var också väldigt kåt på många som han pratade med.
Kanske, men det vet jag inte. Ja. Men Han sänkte inte själva arvodet eller kostnaden för sessionerna, men han sänkte tiden till typ 10 minuter och sådär. Så de fick betala kanske flera tusen då för att sitta med honom 10 minuter. Ja, men 10 minuter räcker. Mm.
Så kan de skryta för sina andra överklass- och medelklasskompisar att jag går ju
Lacan. Jag går ju hos Lacan varje vecka. Lacan varje vecka. Och så liksom men han var vårdslös med sina patienter tydligen. Det har ju skrivits böcker om det här eller artiklar om det.
Han var vårdslös med sina idéer. Klart han är vårdslös med sina patienter.
Väldigt många av dem, eller liksom oroande många, begick självmord och sådana saker. Så det är liksom, det är inte toppen.
Men vad är läxan här då liksom? För att det verkar som att vissa personer är väldigt duktiga på att exploatera kulturkapital, för att använda Bourdieu, är det va?
Mm,
ja.
Mm.
Alltså det vill säga att jag säljer kulturkapital.
Mm.
För du kan säga till dina andra kompisar som bryr sig om sådana saker att du träffar ju mig.
Mm.
Ah, okej. Okay. Så du går där, du går hos Per Magnus. Okej. Okay. Mm. Så då byter du, då betalar du liksom vad det nu kan kosta, 6 000 kronor i månaden eller något. Och så byter du det mot liksom kapital mot det kulturkapitalet. Och sen...
Ja, du är en made guy.
Ja,
men
det här är ju grejen att med det sagt så kan det ju också vara givande för folk. Alltså,
ja, men det är klart, sitta och träffa en asintellektuell snubbe på 60 år eller vad han är. Du får ju höra massa, han säger kanske helt geniala saker.
Precis. Skulle jag tro. Så det är ju både och. Ja, det är ju både bra såklart.
Ja, ja, visst.
Och det är en money grab liksom.
Ja.
Men det är ju
men det är väl som när du går och ser en film av Bergman eller någonting, det är liksom, det är också en form av jag ger Bergman lite pengar eller Bergmans arvingar lite pengar för att se den här stimulerande filmen om medelklassens inre nevroser.
Men vet du vad jag tycker de skulle göra? De här äldre herrarna som Ukon och Per Magnus och så vidare som redan har liksom, de är ju redan miljonärer.
Antagligen.
Ja. Jag skulle säga att de skulle kunna höja sitt anseende och sin respekt och sin gärning i samhället väldigt mycket om de slutade ta betalt. Mm. Så får man läsa Carl Rogers, det har de gjort för de är utbildade under den tiden när Roger var stor.
Mm.
Men liksom att vara mer en Rogerian liksom.
Mm.
Så här bara, okej, men ha riktiga relationer då. Då handlar det inte om pengar längre. Du behöver inga jävla pengar. Jag vet att de här männen inte behöver pengar. Gör det då. Varför ska de hålla på och money grabba liksom? Alltså det
ja, det beror ju på hur stor... Det beror ju på hur deras pengaflow ser ut. Gör du det av med 1 miljon om året så behöver du ju ha in 1 miljon om året, så är det ju.
Ja, jo, absolut. Men det är ju inget försvar. Det är, eller jag bara säger att det hade ju varit det bästa. Att säga bara, okej, det är en väldigt selektiv skara Oskar, som får lov att gå här. Men det kostar inga pengar. Liksom.
Det är ju därför jag vill att vår podd är gratis.
Mm.
Att vi inte horar med reklam och sådär.
Nej, men det håller jag med om. Och det tycker jag är väldigt viktigt också. För att vi har, eftersom att vi aldrig har profiterat på den här podden, så har ju vi väldigt hög trovärdighet.
Ah.
Men jag vill profitera på ett sånt sätt så att det täcker utgifterna.
Mm.
För mycket av det som vi håller på med i den här podden, då har ju jag och Andreas så här köpt massa prylar och mickar och det, ja, men liksom en Stockholmsresa och alltså, så jag kan tänka mig att hitta något mellanting där man, men jag tycker det är sjukt viktigt att vi aldrig tagit en spänn från någon.
Mm.
Aldrig en krona liksom. Det tycker jag ändå är jävligt viktigt.
Men visst, om vi kommer på något sätt att sälja merch eller någonting, så då får vi ju göra det naturligtvis.
Men både du och jag, vi kan ju inte sånt. Vi är ju fan...
Det är inte så intressant.
Ja,
det är
fan. Liksom, fan. Ska man hålla på jag känner mig som en sån fiskhandlare. Jag ska prångla.
Köp den här koppen.
Så varje gång bara, i avsnittet bara. Och glöm inte att följa mig på Twitter och följ mig också på den här på där på Instagram och bla 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 och donera och skicka gärna till min Swish och bla bla bla. Så bara, fan, vad är kostnaden för att hålla på och sitta så hela tiden?
Mm.
Vad är kostnaden för det liksom?
Ja, men vi har ju väldigt låga produktionskostnader
i och för sig. Det har vi ju, men det har ju alla.
Nej, det har de inte.
Nej, för
du är tekniskt geni, Oskar. Du är väldigt bra på... De som gör poddar måste anlita folk för att klippa ihop och lägga ut. Det här är inte en självklarhet att man kan klara av det här på 5 minuter.
Men om man nödvändigtvis ska anlita folk till att göra det man gör, då ska man inte göra det. Alltså jag menar...
Kanske tvungna. Det är ju ingen bra idé. Det är ingen bra idé. Jag håller med. Vår idé är ju bättre att vi har kompetensen in-house eller vad man säger.
Men det är därför jag och Andreas har så bra samarbete också. För det är svårt för oss att bli ovänner. För typ Andreas är en kulturpersonlighet och jag är typ en tekniker.
Mm,
så vi har ju båda, vi är ju
arbetsfördelning som
vi har ett stort beroende av varandra.
Självklart.
Och det tror jag är så jävla, det är superviktigt.
Ja, ja.
Jag tror inte folk tänker på det, men så här, vi har ändå gjort det, vi har ändå levererat fan i 5 år eller någonting.
Ja,
ja. Ja, ja.
Och det har blivit smidigare och smidigare.
Ja, men det har det. Vi har massa grymt. Ja. Jag vill nämna en sak som har med Stockholmsvistelsen att göra.
Mm.
Vi testade ju en massa ny utrustning i Stockholm.
Mm.
Så det blev lite... dåligt ljud.
Mm.
Och det hade att göra med att det var första gången som vi testade vissa saker.
Mm.
En sak som vi upptäckte som var väldigt svårt att förutse, det var att våra myggor inte var kompatibla med våra nya trådlösa sändare som gjorde att det blev massa störningsljud.
Det sög ju.
Ja, men det är ju en sån sak som...
Det man, vet man inte förrän man testar.
Nej, men precis. Och det sög ju, så det kommer ju inte hända igen.
Nej.
En annan sak var ju att vi har ju inte testat de här grejerna innan, när till exempel Stig Larsson, han pratar ju väldigt försiktigt.
Väldigt lågt.
Han pratar väldigt lågt och då måste den här tekniken så här stärka upp det, och då stärker man också upp bakgrundsljud och han pratar väldigt försiktigt. Mm. Och det var ju inte heller, det är ju inte heller en sån sak som är så lätt att förutse.
Nej, men visst. Svårt men, att planera det.
Ja, men nu inför kommande visiter och samtal med andra personer och så vidare, då har vi ju lärt oss av de här erfarenheterna.
Mm.
Det är väldigt svårt att se att det ska bli så dåligt ljud igen.
Nej, men det var liksom... So shit happens.
Ja.
Så det är liksom,
men det var roligt. Jag har fått väldigt god kritik. Jag har fått bra respons på.
Jag hörde ju att jag var alldeles för full i kölade samtalet.
Ja, men det kan jag hålla med om.
Jag har inte vågat lyssna på det.
Nej, men jag har faktiskt inte heller lyssnat igenom det. Jag la ut det bara. Mm. Nej, men du var packad. Men å andra sidan, liksom...
Man får bjussa på sig själv ibland. Ja. Det är så jag tänker. Man får bjussa på sig själv. Jag sa säkert aspisava saker, alltså.
Jo, men vad fan. Jo, men du har ju också släppt så här helt knäppa diktböcker. Alltså, du gör ju knäppa grejer.
Ja, det är klart
jag gör. Vad är problemet?
Nej, men är man en artist så får man bjussa på sig själv, liksom.
Ja, och jag tror också att det är det som kan vara ett värde att... om vi inte snör in för mycket och bryr oss för mycket om vad andra tycker, då levererar ju vi någonting. Alltså, det är samma sak som det här med att man inte tar betalt.
Nej, precis.
Att det är så här, det finns en trovärdighet i. Nej. Jag bryr ju mig inte jättemycket om vad andra tycker om mig.
Nej, inte jag.
Det
går ju inte att göra om du ska vara en självständig person. Liksom.
Men det går ju inte heller. Folk är ju, om man uttalar sig om typ generella saker och så sitter det någon och lyssnar som är sån superexpert på en grej du har nämnt under en och en halv timme.
Mm.
Och han bara, bla bla bla, du är en idiot. Och man bara, det var jag nog. Eller liksom, jag var nog det. Jag vet inte, liksom. Det finns en fetisch bland många speciellt akademiker. Det finns en fetisch om att man aldrig ska ha fel.
Mm.
Det är inte så bra fetisch. Det är liksom, det är en väldigt hämmande. Det är väldigt liksom, vadå, ska du somna in? Ska du somna in i cancersmärtor när du är 90 år gammal och så ligger du där och bara, jag hade aldrig fel. Är det det som är planen? Mm. Det är en dålig jävla plan.
Att ta fel i och blotta sig själv då, liksom. Ja, men då är man en dålig människa.
Ja, men ha fel.
Ja, visst.
Ja.
Man måste ju kunna spekulera och liksom, man måste ju kunna leka fram bullshit för att ha ett roligt liv, liksom.
Ja, men, eller? Ja, och det finns säkert någon nu som bara, ja men Lacan är super vettig, liksom. Och bara, ja, kanske det.
Ja, men man kan ju acceptera att det finns olika bilder av Lacan också. Det kan man göra.
Mm, men,
ja, har Lacan-kritikerna fel? Har alla de fel då?
Nej,
skulle
precis.
Ukon säga det då? Kanske, ja, de har fel. Alla har fel som tycker att Lacan är
ju... När Lacan säger själv att han exploaterar akademikers oro över att verka dumma och så vidare. Att det är en del, han säger ju det själv att han exploaterar de här sakerna.
Han förstår mycket väl vad han håller på med.
Ja, men liksom, vad fan. Nej, men då då väljer man nej, men det behöver vi inte fokusera på. Jag är mest intresserad av vad han har att säga om manlighet eller någonting. Bara, ja, okej. Ja. Du gillar typ du gillar Lacans lillfinger. Du gillar inte hela Lacan.
Mm. Nej, men det är de här intellektuella giganterna blir ju sex symboler på ett bisarrt sätt också, tror jag. Men
trollade liksom.
Ja. Men vi klarar er.
Ja, men det är vi absolut. Vi hörs om någon vecka eller så.
Det gör vi.
Jag håller på att läsa massa spännande grejer om varför smarta personer gör dumma saker.
Intressant.
Och Stenberg, ett album från 2003.
Intressant.
Mycket spännande.
Mycket spännande.